Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det här är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lärt
till.
Välkommen till ett nytt avsnitt och en ny säsong av podden Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Ni hittar oss på iTunes, Acast och andra ställen för poddar. Hjälp oss gärna att sprida podden. Podcasten produceras av produktionsbolaget Storyhood. Dagens gäst är skådespelaren och författaren Alexander Salzberger. Alexander debuterade år 2000 med En klass för sig, en tv-serie av Daniel Fridell. Sedan dess har han gjort åtskilliga filmroller och teaterroller och är just nu aktuell med pjäsen Uppenbarelsen på Dramaten och boken Kicktorsken som handlar om hans egen barndom i Västerort. Först vill jag bara påminna om att vi har en ny workshop i kreativt skrivande, denna gång i Berlin, och det är framflyttat på grund av väderförhållanden från februari till mars. Och det blir från den 8 mars till 11 mars, pris endast 5000 kronor. Vad kommer vi gå igenom, Stig?
Ja, alltså jag tycker med erfarenhet av vad vi gjorde i Paris så jag ser ju att vi har hållit på med olika genrer, både jag och du. Alltså, du har ju hållit på mer med vissa journalistiska grejer som inte jag har gjort.
Ja.
Jag har ju hållit på med dramatik mycket, va?
Mm.
Och även då poesi och så. Så vi kan hantera lite olika
genrer.
Och nu är
vi inne på spänning också.
Och då, vi kan anpassa oss eftersom det vi är intresserade av det är att se en snabb utveckling på samma sätt som vi gjorde i Paris.
Precis, det är det vi vill. Så eleverna får vara med och forma utbildningen. Och är ni då intresserade av att delta i den här workshopen för endast 5000 kronor, mejla till cyrilochstig@gmail.com.
Välkommen, idag sitter vi hemma hos mig här på Kungsholmen. Det är jag, Stig, och skådespelaren och författaren Alexander Salzberg.
Tjena.
Ja, du är aktuell med Kicktorsken-boken som både jag och Stig har läst. Och plus att du också med i pjäsen Uppenbarelsen på Dramaten som jag såg igår.
Ja, det
Stig är ju lite allergisk mot samtida teater.
Alltså nu får jag problem med alla människor.
Ja, men det är lite konstigt för att svenska 1900-talet börjar med Strindbergs Dödsdansen och Fröken Julie. Och det slutar med din pjäs VD och Men går du aldrig på teatern? Ja, men alltså, gör du, klagar du igen?
Ja, men alltså, problemet är mycket enkelt. Alltså jag har aldrig tråkigt. Alltså av princip har jag aldrig tråkigt. För då, om jag sitter och väntar på en buss så kan jag ju läsa. Kan göra vad som helst. På teater är det enda gången jag har tråkigt. För från en film kan jag ju resa mig
passa,
och gå.
Göra vad det är.
Men alltså på en teater, jag känner ju skådisen. Då ser de, Stig gick i föreställningen.
Ja, men går det även om det inte är paus? Är du sån som reser upp och bara
nej, det
inte.
Nej, så
du är ändå hövlig på det.
Ett problem med teater att om det har varit dåligt är att man sitter fast. Men då har jag ändå artighetsskäl.
Jag sitter kvar, men jag kollar ju på klockan.
Ja, man blir rastlös, absolut. Ja, men jag tror, Stig, att du skulle uppskatta den här pjäsen.
Okay.
Jag tror också det, för att det var mycket också såhär, du är ju religiös, det var mycket såhär gudsfrågor. Det var väl tre parallella historier. En om en Shanti Ronis roll då, som har varit med och prostituerad i ett soprum.
Som spelar mot Rebecca Hemsley som jag tror är väldigt
bra. Och så var det också din, du spelar en pundare mot en annan pundare.
Ja, det är Kahn och Abel. Fast som hårsare.
Jag förstod faktiskt det bättre igår när jag pratade med dig efter pjäsen.
Ja.
Så det här borde jag läsa på.
Men jag läste ju inte på själv. Jag fick reda på det. Jaha, är jag Abel?
Premiär veckan.
Och sen var det en tredje parallellhistoria med en tjej på ett institution och hennes övervak. Eller
ja, precis. Det är en slags, den rollen är ju en slags...
Hon var väldigt bra.
Ja, verkligen. Hon är ju 22-23, Elektra Halma. Hon är bra.
Det händer ju ibland att jag ser saker som är riktigt jävla bra. Och en sak som jag minns från typ 90-talet, slutet av 90-talet. Det var en pjäs som jag var på premiären på backstage. Av en snubbe som heter Labytte, konstigt amerikanskt namn.
Men det är han, Neil Labytte.
Som heter Bash. Och den var så jävla bra. Och publiken var så här matta applåder i pausen. Och jag blev så upprörd, jag började skälla ut dem. Jag gick fram till Tommy Berger och sa, men Tommy, det här är ju skitbra. Ja, men alltså man jämför med Pinter.
Men du kan ju sluta nu. Pinter är ju... ja. Ja, men, jag, men, fan.
Men det var jävligt och jävla bra spel. Alltså, det var ju Linda Kinnaman som var i Gustav Skarsgård.
Ja, men jag vet inte, jag minns det. Jag var lite för ung, men jag har läst om den i efterhand.
Men som du, Alexander, du har varit på, du har varit på Uppsala Stadsteater.
Ja, det var länge sedan, det var första teatern jag jobbade på. Jag kom dit med Linus
Tunström. Med Linus Tunström?
Ja, men då var jag 20 bast, alltså okay. Det är 12 år sedan.
Och nu är du på Dramaten?
Ja, nu är jag på Dramaten.
Såhär, vi tog tiden, vad händer där på Dramaten? Våldtar ni varandra?
Ja, nej. Hela tiden. Nej, men jag vet inte. Jag känner väl att det är ju... Mycket av de grejerna är ganska gamla grejer. Folk pratar om att det ska bli ett så här generationsskifte, eller, men det har ju redan ägt rum. Sen är det att vissa äldre aktörer där på teatern har genom åren betett sig jävligt kukigt mot folk, och ja, det är ju ingen hemlighet, och de flesta vet ju vem, vilka, det är ett fåtal. Och de har ju fått sota för det under den här metoden, och det jag tänker att
men det
är du skulle ha också varit på Dramaten.
Ja, men herregud, jag var ju där, började 86. Och visst, jag var med om att sparka två personer, en askultant och en av de mest kända skådespelarna på Dramaten. Men han var helt enkelt otrevlig mot en tjej. Och så här, ut genom dörren. Och det är ju faktiskt regissörens roll som chef att ta det ansvaret.
Jag menar det.
Och är inte regissören tillräckligt stark, så ska man ju byta regissör.
Men jag håller med om det. Och det men jag kan säga så, också så här, jag tror att det är inte så här, om man pratar om det här med... Alltså man måste komma ihåg, jag gick scenskolan för... Ja, 2005 kom jag in. Alltså... Vi i den nya generationen, vi har ju liksom vuxit in i en annan typ av norm kring det där. Vi hade ju genuslektioner första veckan på scenskolan. Prorektorn var ju en stor feminist. Alltså så här, vi har ju liksom, vi kommer in i en lite annan tradition. Och då menar jag att det känns ju lite så här. Jag känner inte så jävla stor skillnad före och efter. Ingenting alls som jag säger. Förutom att jag förstår att du vet, det är ju bra att... Att saker har kommit upp och att folk känner att så här, det är inte okej. Men det finns ju också massa andra saker som vi måste ta i också. Som idag hade jag samtal med en författarvän och sa så här. Det ställde bara en intressant fråga. Så där, bara, om man skulle dra liksom ett raskort då, liksom, om rasism. Så här, vad väger tyngst? Kan man jämföra det? Alltså det sätter igång mycket så. För jag upplever att på Dramaten. Ja, det där är en sak. Men jag upplever att, så här, att komma in där som svartskalle. Det nu, och jag är ändå du.
Det är jag har Otello,
ja, men det, men man det finns folk säger ju saker som man känner är, det där är ju rent utav, alltså det är efterblivet. Hur kan du ens, du är så ointellektuell som pås. Och det där, det menar jag, det är också jätteviktigt för Dramaten. Så det handlar om att man måste uppdatera liksom. Man vill inte ens behöva använda ord som mångfald. Det ska ju inte spela någon roll.
Jag tycker ordet mångfald, men jag är ju så anti mot hela den grejen. Och jag minns ju då på 90-talet när vi skulle göra det här projektet, va? Då var det
så... Vilket projekt pratar du om?
Ja, men det här...
Ta stryk.
Så sa ju då... Han ville absolut inte ta upp det här med rasism. Han sa, fan, det är ingen rasism i Sverige.
Nej.
Alltså, jag ska omkring öppna mer ungdomsskolor. Jag känner bara dum, ska mina kompisar komma hit och se på något så löjligt, va? Och jag tror att det kan vara så här. Att rasism... Jag har ju funderat på det här nu. Nu är det första gången jag säger det här. Att rasismen kanske har ökat nu ifrån till 90-talet.
Det tror jag.
För att nej, jag har aldrig träffat på en enda. Jag är ju en av de enda intellektuella som umgås regelbundet med människor som av icke-europeisk härkomst. Och jag har ju då frågat allihop. Jag har frågat upp mot 30 stycken. Har du någon gång varit med om rasism i Sverige? Nej. Bara en kille sa, ja. Inte jag med min kompis i Malmö. Kanske i Malmö.
Men det, nu kommer vi in på... Jag och Stig har ju läst din bok Kicktorsken som du har aktuell med. Där är ju en rolig scen från när du gick scenskolan.
Stockholm?
Ja, när ni får sitta med flaggor från alla...
Jag sjunger Björn Afzelius. Ja.
Och du går i en etnoklass bakom ryggen kallar för infoterade klass.
Nej, men det var ju helt sjukt. Det var 2005 och det var ett mångkulturår som startade. Ja. Och då tänker man så här, det låter ju så jävla satsigt. Så fick jag reda på faktiskt förra veckan av Alejandro Leiva Wenger, författare som kom. Han sa till mig, vet du hur mycket pengar de la in i det där mångkulturåret? Jag bara, det måste varit hur mycket som helst. Så han bara, nej, det var 3 miljoner. Ja. Det är en produktion på stora scenen. Från liksom ett helt år. Det var så det. Så jag menar, det, men då var det ju så här, det var den första klassen på scenskolan som liksom hade majoriteten med invandrade barn. Ah, ja. Och det var intressant, 8 av 10. Ah. Och det var ju ett påstående. Och problemet är att det uppstår ju då, de som är då av invandrad bakgrund, det blir så här, okej, okay, nice, jag kom in på min drömutbildning, men sen kommer den där andra nojan, okej, okay, fuck, är jag bara en inkvoterad? Är jag, men där måste man ju lita på sin begåvning. Jag kände att jag var, om jag får säga det, tillräckligt begåvad för att komma in där. På, mm. Men jag menar, att det är ju också så här, sen kan man börja så här, dekonstruera, vad är det så här, ni har tagit in då 8 människor från någon slags så här förortsbakgrund och de ska ändå stå och lära sig att säga överlev. Vad är det vi håller på med då, va? Då måste man ju se över hela kvalitetsapparaten, ja. Och det där det blir problem. Och sen också så blir det trovärdighetsproblem. Hur ser nästa års intagning ut? Det är ju den som är det viktiga. Du kan, vem som helst kan ta in 8.
Men du vet, det var ju samma sak.
Och då kommer det bara in vita nästa år. Det var det jag ville säga.
Alltså, jag gick ju DIVA regilinjen. Och så,
gick du regi? Alltså.
Ja, 77-79.
Med frier?
Nej. Det var, han började 79 i Danmark. Va? Då kom min kompis Åke in. Så han var bästa kompis först med mig och sen med frier. Okay. Och så jag lärde känna frier redan 79. Alltså.
Ah, ja, wow.
Och jag var med i hans debutfilm faktiskt. Hade en roll.
Vad heter den debutfilmen?
Elements of Crime.
Ja, just det. Det är den. Ah.
Jag spelade Olle Sönter.
Var det typ porrfilmen?
Nej, utan det var så här att jag skulle göra, jag var regiassistent på den här Babels hus 1980. Och då tänker jag, det ska vara en riktig obduktion, riktigt lik, va? Mm. Då tänker jag, men jag ger mig själv rollen. Det är väl enda gången jag får obducera. Och det tyckte jag, Lars, du ska alltid vara obducerad. Du passar så att vara obducerad. Så jag gjorde en speciell scen till dig. Du obducerar igen.
Jättebra.
Och sen på grund av den, för det blev ju en hit då. Det borde jag kanske inte säga. Men jag gör den då. Så blev ju den så populär i Frankrike. Mm. Och jag var ju ganska känd då som författare i Frankrike. Mm. Så fransmännen hade fått det här helt om bakfoten. De trodde att jag var både författare och skådespelare. Wow. Så jag fick en roll i en konstnärlig erotisk film. Det är min enda uppgift var att jag hade en massa repliker. Men jag skulle alltså... Ja, det får jag inte säga. Det kanske det hamnar i fängelse. Nej, men alltså... Det var en väldigt ung tjej som jag skulle hångla med i olika situationer, va? I alla fall så var det mot Torsten Flink. Det var en sorts sträng historia.
Wow.
Jag skulle vara böden, konstnären, när jag skulle ligga med hans tjej.
Det låter fantastiskt.
Och så tyckte Torsten att jag var ju bra, så jag fick ju rollen på Dramaten. Det var ju på grund av det jag kom in där. Så jag brukar säga, tack aldrig nej till jobb. Du vet inte vad det var.
Nej, men det stämmer. Ja, men vad var vi...
Vi pratade
om det. Jo, till. Alltså vi snackade om det.
Ja, men att vi hade en scen där med flaggorna. Ja, men och den kunde inte hon driva igenom. Men man kände ju så att...
Björn Afzelius.
Ja, så komma in där med någon sån här marokkansk flagga, någon kurd och någon persisk flagga. Det är ju galenskap att det ska ske på en liksom konstnärlig högsta... Ja. Det är ju genant så att man liksom...
Jag... för lyssnarna, alltså ni satt i en musikklass.
Vi sitter och så säger den här läraren, ja, nu är det så här allihopa, att eftersom ni är en liten speciell grupp så har jag tänkt att vi gör ett ganska starkt intro där ni kommer in med en nationsflagga, va? Man får ju panik, vad fan är det som händer, va? Och då kommer ni in där, va? Du är det fina. Och så går du fram med marokkanska flaggan då. Ska jag ha svensk flagga också eftersom jag är halvsvensk och född i Värm? Ja, kör bara.
Ja, men alltså det var så här, det var faktiskt så här på 90-talet. Att de inte hade tagit in, alltså min kompis Åke jobbade som lärare i danska filmskolan då. Och de hade då börjat ta in massa invandrare, för de var ju på något sätt hade mer driv och så här, va. Och i Sverige hade de inte tagit in några invandrare. Alltså så sent som det här var kanske 93 eller något sånt där, 94. Och då så hade ju Stefan jag klagat på det där, va. Så kom jag på filmhuset, så är det en blond tjej som kom fram till mig och säger, du måste hjälpa oss, du som är Stig Larsson. Ja, bra. Jo, då ska jag kasta ut en tjej som är svart och för att hon har klagat på lärarnas kvalitet, va. Och om du liksom är med på mötet så kan du förhindra det säkert.
Ja.
Så jag ringde ju DN och Betty Skavonius kom dit och Och det stoppades ju på en gång och fixade en annan lärare.
Ja, det var så.
Men då, alltså enligt Stefan Jarl, jag vet inte om det är sant, så ringer den här jävla Harald Stjärne upp Stefan och säger: där ser du vad som händer när man tar in massa färgade.
Åh, oh, herregud.
Alltså de var vänster men rasist.
Men det där hyckleriet får jag ju må dåligt. Alltså det blir spyfärdig av det där. Så jag tycker det där irriterar mig något så fruktansvärt.
Okej, men vad ska vi säga om både du och jag har ju läst, jag har läst den faktiskt, eller jag har lyssnat på ljudboken på Alexander.
Har du gjort det?
Ja, för du är så, det kan man väl också.
De säger att jag är begåvad ljudboksinläsare.
Ja, man ska göra reklam för det också. Alexander Salzberg läser in min och Leo Carmonas bok Spelet är spelet. Precis. Och precis som i den, som i din egen, tycker du är så bra som inläsare för att du kan köra olika dialekter, att du kör den här arabiska brytningen, ja, eller norrlänning.
Och vet du, det där är intressant. När jag började läsa en ljud, jag har läst 40-talet.
Där skiljer du dig, ja, från andra ljudboksläsare.
Jo, det där är intressant. När jag började läsa in ljudböcker så fick jag en bok från Modernista förlag av en författare som heter Mo Heider, som skriver thriller. Det var något ritual och sånt där. Och då så sa de till mig: du är jättebra på växlade slögen och så här, men här ska du gestalta ingenting när du läser. Läs så neutralt som möjligt. Och jag är ju stampig och rastlös, så jag kan inte låta bli ändå. Ja. Du vet. Och sen så kom det, du läser skitbra och jättefin närvaro och så här, men du dramatiserar lite för mycket. Så här. Och då blir jag så där bångstyrig att då måste jag göra tvärtom om någon säger, ja, till mig så här. Om de säger till mig så här: dramatisera mera, då blir jag så här straight och tvärtom. Men jag tänker så, förra året så vann jag ju då pris som lite skryta. Men då vann jag ju, det är jag stolt över. Jag vann ju alltså stora ljudbokspriset i skönlitterära. Mm. Bästa inläsning av roman. Maria Monches Maskeradstaden. Ganska intressant bok. Så här. Skriven direkt för Storytel. Vilket är en ganska intressant. Så här. För då kunde hon skriva den. Den var väldigt dialogig på ett annat sätt än... Jag menar, det finns ju alltid typ, jag tänker även med spelet, nu är den ligger rätt bra i tugget, men det finns alltid ett litet mellanrum där man som tolkare måste liksom överföra den skönlitterära kvaliteten i någon form av audio-team.
Han kör han en dialekt fast.
Och då lägger du kanske team.
Och
det är ju liksom en slags finkänslighet och jag menar, Är man bra så tycker ju folk att det är okej. Och är man inte det så säger de sluta. Mm. Men jag har ju liksom gjort det till min grej. Mm. Att jag krämar på och gör det. Mm. Men sen är det ju så här. Varenda, alla böcker tål ju inte det.
Nej.
Det beror ju också på vad du får för bok att läsa in. Mm. Och där måste du ju med musikalitet och rytm känna. I en annan bok kan det ju vara...
Jo, men i vissa fall att det har mycket dialog.
Ja.
Så blir det nästan nödvändigt.
Ja, annars blir det handlar ju om det. Det handlar ju om att förenkla mycket, tänker jag. Nej, men så här. Men ja, men det är kul. Jag läste in den och jag tycker den är välskriven bok, och det har jag sagt till dig, och det var, jag blev glad för det. Och jag träffade en gammal polare från Rinkeby som det här tycker jag är kul, för man ska säga sånt där. Han kom till mig, han bara: hej brorsan! Tjena! Fan, alltså, lyssna, det är helt sjukt. Alltså, jag har det i hörlurarna här. Jag bara: vadå? Så han bara: nej, alltså den här Leos bok, du vet. Så här. Alltså jag har aldrig lyssnat på en ljudbok. Jag svär, den här dödar, den är skitbra. Alltså. Jag är värsta röskarna. Jag lyssnade en gång på en annan. Jag blev fett uttråkad, jag somnade efter 5 minuter. Nu, den är skittung.
Det är roligt. Jag har sett på Leos Instagram att jag lyssnade på 3:e gången. Och innan vi hade, för vi höll på att deala, vi hade en agent som var lite svår och inte ville släppa det som ljudbok samtidigt. Just. Och då skrev ju alla på Leos och även min Instagram så här: kör, kommer det inte som ljudbok? För jag har ADHD, vi kan inte läsa böcker. Men kommer det inte som ljudbok?
Men får jag fråga nu, jag kommer från ett annat håll. Det där är ganska intressant. Jag kommer från ett annat håll, så för mig är ljudbok, alltså jag är liksom, ja, nu skriver jag, men jag har ju liksom aldrig riktigt haft så här, jag är van vid att tolka andras eller mina egna, men jag skriver alltid för en kropp. En röst. Ni skriver ju ändå, nu har jag skrivit en skönlitterär bok, så men jag menar, ni, hur ser ni på, ta om jag skulle säga, men jag vill läsa en nyårstig. Hur tänker du, vad händer med texten?
Alltså jag kan inte svara på det så här i förväg, det är omöjligt. Men alltså när jag skriver så går jag så starkt in i personerna. Det går inte, alltså man har antingen en talang för att skriva dialog eller också har man inte. Så att för mig så blir det så självklart att switcha mellan olika roller, även när jag skriver. Alltså jag börjar ju egentligen att skriva mycket dialog först när jag skriver introduktion.
Mm,
en introduktion består ju nästan bara av dialog på andra sidan. Och Och den gick otroligt fort att göra. Därför att jag tänker aldrig när jag skriver.
Det var inte
utan jag är liksom ungefär som man mediterar. Jag går ner i ett nollläge. Och sen så bara skriver jag. Och sen ser jag vad som händer. Och så länge jag är intresserad av vad som händer så är det bra. Tappar jag intresset, då slutar jag skriva.
Men skulle du säga att du är pro-ljudbok? Alltså, är det någonting positivt menar du?
Och ja, skulle du kunna tänka dina egna böcker? Jag kan inte, ja.
Finns de som ljudböcker?
Jag har ju läst in dem som ljudböcker. För länge, länge sedan. Alltså när det var för dövstöd.
När man lastbilschaufförer och dövstumma.
Nej, alltså inte lastbilschaufförer. Bara blinda.
Ja, blinda. Dövstumma. Nej, blinda. Dövstumma. Förlåt alla dina förbundna.
Nej, men
okej. Ja, du
menar det positivt. Jag tyckte att det var... Alltså det var ju fruktansvärt dåligt betalt då. Men jag gjorde det var ju mer som en tjänst för de handikappade på den här. Så jag gjorde det tog en jävla tid. Det var en enormt tråkig miljö som är fantastiskt skildrad. Du måste läsa den boken. Jag tycker att det är kanske den bästa roman som har kommit ut på 2000-talet som är svensk. Killen håller på i 10 år med att skriva. Han heter Jan Kauri. Och så efter 10 års kämpande med att få ut den så tog han livet av sig. Den är på 400 sidor. Jag har läst den 3 gånger. Den är så jävla svår att läsa. Alltså jag tycker den är svår att läsa. Alltså mycket, mycket svårare än Proust eller något sådär. Men den ger någonting tillbaka som är väldigt starkt. Och ett av handlings... Kan man säga, det är 3 handlingsnivåer. Den utspelas på det stället alltså som ligger någonstans i skogsdjurgården. Och som är liksom en sorts byråkratisk institution med i hans version helt förfallna individer. Alltså det är så fruktansvärt roligt den här beskrivningen av de här människorna som läser in. För han beskriver tekniskt hur det går till. Alltså du vet, och så gör man så och så gör man så. Ja, den är skitbra. Det är den mest underskattade
boken. Ja, det måste jag kolla.
Den heter Ut ur skuggorna.
Men på mig och Leo var det... Där var det att vi hade ju vår rytm och vårt språk när vi skrev. Exakt. Och som, när vi pratade med varandra på telefon och sådär. Så jag kommer ihåg att när Bonniers, vi satt i ett rum, Bonniers hade bjudit oss på hamburgare och allting. Mm. Och så ska han spela upp, här kommer ljudboken med Alexander Salzberger. Och då var det så här tyst att vi båda tänkte. Jag gillar att det är en annan tolkning som tolkar texten. Men för Leo var det känsligare,
tror jag.
Så han bara... Men han läser alldeles för... Jag kommer inte ihåg vad han sa.
Jag var inte så snäll mot mig.
Jag bara, ta det lugnt, Leo. Det är kul, det är en ny tolkning. Det är en annan tolkning än vad vi gör. Och sen, efteråt har ju Leo förstått också med alla 5 mejlar. Han bara, du måste hälsa Alexander Sats, han ska ju uppfölja honom.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men det var kul att höra, men jag fattar, jag menar jag skulle, det känner man väl som dramatiker som alltid.
Ja, nej, han har ju sin röst.
Ja, och det är liksom det jag menar med att, så här, att ge det förtroendet som det är, att någon tolkar ens text, det är ju väldigt skört.
Men sen måste du ha nästa chock. Sen kommer vår agent in med en bild där du står med en sån här pussmun eller någonting.
Ja.
Och säger att er ljudboksläsare är homosexuell. Och då blir det såhär typ jag och Leo såhär, jag har alltid haft en fot i gay community, så för mig spelar det ingen roll. Och jag är politiskt korrekt ändå, för politiskt korrekt är politiskt viktigt.
Men hur menar du att jag var homosexuell?
Nej, jag tror han gjorde det bara för att och skrämma eller försöka eller reta oss eller någonting. där du stod med puss på mun och vi bara tittade på den där. Men det roliga var Leos och mina tjejer, de bara skrattade så här typ och hoppade och studsade. Där fick ni era manskommunister.
Ja, men det kan jag
och vi bara, va? En homosexuell läser vår... För där tyckte jag, men jag så här, typ, det är en ganska macho bok.
Ja,
bara,
nej, men alltså
jag... Det gick så långt hjärnan att jag bara tänkte att ja, men det är ju ödets ironi. Det är gud, det ska vara en homosexuell.
Det hade varit starkt om jag var det, men nu är det inte det. Men det hade ju varit någonting.
Alltså. Nej, men sen visade min tjej en bild så här, men den här är han med sina barn.
Det är inte mycket pussa på killar tyvärr. Men det är nog de marokkanska rådjursögonen, de skulle säkert vara hårdvaluta på bergscenen, absolut. Men det är en annan diskussion. Men, ja. Nej, tyvärr.
Jag vill gå in i boken nu.
Det gör vi gärna.
Jag måste säga att jag började läsa den och tänkte, fan, vad kan jag skriva en självbiografi?
Alltså, du var lite skeptisk först.
Jag förstår det, och det var jag.
Men sen, alltså, i och med den här övergreppen, den här nere hos solen, så blir det en sån här reaktion som är ungefär ser ut så här. Och det är det jag tycker är mest viktigt och mest intressant. Alltså, sen blir det ju så att den är så pinsamt uppriktig att du som läsare kan inte liksom, du kan inte välja det. Och det där är någonting som jag upplever ganska nytt. Alltså litteraturhistoriskt. Alltså, för jag snackade med Horace om det där. För jag sa att, alltså det vi kan kalla för smallitteratur, det är det jag själv håller på med. Man kan inte säga att det har blivit så jävla mycket bättre de senaste 30 åren. Men däremot måste man säga att det har hänt någonting annat. Det har kommit fram det du kan kalla dokumentärt material, självbiografiskt material, som har en nivå och en kvalitet av uppriktighet som inte fanns. Jag försökte tänka efter vad det var som började med det hela. Och jag skulle tro att det var Miles Davis The Autobiography.
Ah, den där supertjocka.
Ja, därför att jag har läst den flera gånger och den har liksom, det är första gången jag läser någon, alltså även om du läser Strindberg och så här, va, så kan jag nu lite uppriktig och så, men alltså det är inte så att han skiter helt i vem man är.
Nej.
Men man säger att han skiter fullständigt i om det är bra eller dåligt.
Ja, det är jävligt
alltså, och det där var något som betyder mycket för mig när jag skulle skriva det där. Men det där har kommit på ganska kort tid, på 20 år, har det kommit en hel del böcker som är liksom så här, liksom too much. Men, så här, men du kan inte skriva så här. Nej, men, nej, men sluta nu, hjälp!
Keith Richards är också sådär.
Ja, men alltså, fan i mig, det fanns ju ingenting sånt tidigare.
Nej, det där är intressant. För mig handlar det om trovärdig... Alltså, ska man öppna den dörren och börja prata om sig själv? Så måste man ju gå ner i den totala patetiken för att vara trovärdig. Annars tenderar det ju väldigt lätt att bli koketterande. Alltså, väldigt lätt. Och det är skört det där. Och därför då jag tänker så här, man måste våga vara riktigt jävla dålig, riktigt jävla pinsam. Men det kräver ju mod.
Ja, visst gör det. Men jag tror att det var det som gjorde att det dröjde så jävla länge för mig att skriva om mig själv. För att för mig så var det där, även om författare som jag själv gillade, när han skrev självbiografi så upplevde jag det som tillrättalagt.
Men det är ju det. Det är ju...
Ja, det var ju det också på den tiden. Säkert. Men med din bok, det jag tycker är så starkare där, jag kan ju känna igen mig i Dongren också. Det är det här med att inte vara älskad av sina föräldrar och hela den där förmjukelsen, om man ska säga. Liksom, ja. Som är väldigt uppriktig i boken, rakt igenom.
Jo. Men det behöver man inte. Alltså, jag har en tvärtom upplevelse. Alltså, min uppväxt var så superidyrisk.
Ja, jag och Stig pratade om din bok innan du kom.
Och för mig är det liksom... Folk tror liksom inte på mig när jag beskriver liksom... Ja, när jag presenterade mina föräldrar för de här invandrarkidsen, alltså på 90-talet, så blev de helt ställda. Och sa, men då är det så här sagoföräldrar som man har talat om. Ja. För farsarna så här, de fattar naturligtvis vilka de var, va? Fast de var helt coola inför det. Och de bryr sig liksom inte så här. Och så tyckte de att det var så intressant att morsan var så, precis som invandrare, va? Naturligt undergiven. Utan att vara undergiven på ett löjligt sätt.
Nej.
Och där gjorde det, har ju naturligtvis präglat mig att jag hade ingen möjlighet att göra uppror när jag växte upp.
Nej.
Det fanns inte. Vad ska jag göra uppror mot?
Nej. Men då Eva då, så det blev liksom litteraturen blir som andra hus som man flyttar in.
Alltså, ja, men alltså, för mig var det ganska självklart redan när jag var liksom typ gick i 8-9 att jag skulle bli. Först tänkte jag att jag skulle bli då konstnär eller filmregissör.
Mm.
Och sen så när jag kom in på filmskolan, jag kom in då första gången jag sökte också. Och, men sen fick jag ju inte igenom någonting, det var därför jag började skriva.
Mm. Men för dig, Stig, känns det ju snarare som att du var smartare än dina föräldrar.
Men det var, nej, men det, var det, utan det var bara det att de var helt obildade.
Ja, men, och det där förenas ju.
Mm.
Jag menar, jag brukar skoja om det. Jag har en syster som heter Fanny. Som heter Fanny och Alexander. Så jag är döpt efter en Bergman-film.
Ja.
Och mamma är från Åmål, så vi är fucking jävla kukåmål där. Uh-huh. Och så farsan är från Casablanca. Så, stjärnorna kanske stod rätt, va? Men enligt filmhistorien i alla fall. Men jag brukar skoja om det, för jag säger jag är döpt efter en Bergman-rulle. Liksom. Mm. Jag är döpt efter en Bergman-rulle. Så frågar jag morsan.
Ja, det var Fanny och Alexander. Den var populär där i år runt 84 kom den. Och så. Det passade bra, 85-87. Så jag bara, men har du sett den? Nej. Det är för mycket jävla ångest.
Jag tycker ändå det.
Det var som jag kallar dem för. Alltså, har du läst Peter Weiss, motståndarens estetik?
Absolut, absolut.
Och de var liksom så här, alltså de var arbetarklass, fast som var byggjobbare. Men de var liksom mer Riksteaterns vänner, de läste böcker. Och de var
ett kulturellt intresse då?
De var kulturellt intresserade.
Ja, ja.
Men alltså, de hade naturligtvis en viss begränsning eftersom de bara hade gått 6 respektive 7 år i skola, va?
Ja.
Kunde liksom inga språk eller något på den tiden.
Mm.
Men de hade ju naturligtvis ett intresse, men de hade ju ingen chans att studera. De var ju fattiga.
Nej. Precis, och där är det ju, ja. Men jag menar, det där är, jag tänker på det här med föräldrar. Så här, det är ju, det är många som jag har träffat som har läst boken som har liksom, gud, man vill bara ge dig en kram och sådär. Och jag kan ju tycka, jag själv har ju inte det blödiga förhållningssättet till det.
Ja, men det som jag pratade med Stig om i din bok, att eftersom jag också har lite liknande bakgrund, att man blir ganska, när man väl klarar sig ur så blir man ju starkare.
Ja, men det är ju
och det är ingen hämndaktion. Jag menar, nej, så här, för mig är det ingen hämndaktion.
Jag tycker tvärtom. Det är lite grann som när jag skrev ett brev till ett vykort.
Ja, Stig brukar säga att jag borde ha haft mer stryk.
Mm. Ja, du brukar ha haft det. Jag
kan hålla med.
Alltså, jag tycker att det här porträttet av, kanske framförallt den här judiska styrfarsan, är liksom rörande på något sätt.
Men det är det. För det finns hjärta där.
Ja.
Det där är intressant.
Ja, han var kul också, för jag tycker man är så van att allt har den här intellektuella juden, möjligtvis kanske lite dryg eller sniken jude i litteratur, men oftast är det ju en intellektuell person och så. Här var det riktigt så här arbetarklassjud.
Nej, och det är viktigt för mig, för eftersom det är min uppväxt och så, och jag tänkte det här var intressant. Philip Sandén kom fram till mig, han hade sett föreställningen där jag skildes. Så sa han det, ja, det var väldigt drabbande för mig att se en skildring av en judisk arbetarklassman i Sverige liksom, på 2000, en förort.
Aha.
Han bara, det hör ju inte till vanligheterna. Va?
Nej, men Leif Stern berättade, han kommer ju från en arbetarklass, judisk arbetarklass. Det fanns ju.
Jo, absolut.
Ja,
det finns, men i Sverige så har vi inte vana med den typen av karaktär när vi skriver. Och för mig är det här är ju en totalt akulturell man som har vandrat till och med neråt i klassen. Alltså han kom till Sverige, blir svarvare. Du vet, tjänar inga pengar, måste fortfarande ringa till sin pappa i Israel och be om pengar. Och du vet, och han saknar ju all form av, nu ringer det, men han saknar ju liksom, han är ju så politiskt inkorrekt i sin livsåskådning, så han kunde ju säga sådana saker som så här, som han säger det på, du vet att du inte är en arab, du är inte en jävla palestinier som knullar fram 10 barn för att gå och spränga dem. Han är ju en dunderrasse alltså det är någon så här, om man skulle prata om så här, man skulle göra, han är ju som en liksom brittisk karikatyr av en sån här arbetar skinhead rasse som bara sitter och svin.
Jo, men alltså jag känner ju en del, alltså du vet, syrianer och så här, va? Alltså när de snackar om muslimer så jag ju säga till dem, jag försvarar ju då, jag har ju läst delar av Koranen och så, nej, det där stämmer inte. För de är ju så ibland rasistiska mot araber.
Ja, otroligt.
Så det är väldigt skrämmande.
Det var Leo som ringde från fängelset.
Det var det.
Han hälsade till
dig. Ja, tack.
Jag sa också att han får läsa upp
uppföljaren. Sa du till annat? Jag är bög, bara så att du vet det.
Nej, det fick du
bekräftat fort. Okej, vad bra. Nej, men det är roligt. Men det där är ju... Jag tänker att det är... Jag ville själv... Jag kände när jag skrev boken att så här... När jag har försökt berätta lite om karaktärerna så känner jag så här, ja, men den där karaktären är verkligen intressant. Jag har inte själv läst så många. Och jag skulle egentligen vilja utveckla den ännu mer. För han har också ett väldigt säreget språk liksom, när han pratar. Som är väldigt speciellt. Han slänger sig liksom... Det ironiska är att han pratar ju flytande arabiska. Som han växte upp med palestinier. Så han blandar ju liksom... Hans bästa kompis är en konvertit. Som en egyptier som är förrätt muslim som blir kristen. Och de sitter och hatar muslimer tillsammans och spelar backgammon. Och kedjer röker tills de får cool. Och grejen, men där, jag menar, det är också intressant. Så här. Jag själv sökte mig ju till bara muslimska vänner.
Mm.
Men i själva verket så... Och det här har jag kommit på sent att... Jag känner mig nu ganska, jag har mycket så här, jag känner mycket arabisk identitet även om jag inte pratar arabiska liksom så bra. Men jag pratar ju faktiskt bättre hebreiska än vad jag pratar arabiska. Och det här slog mig nu när jag höll på att skriva boken. Mm. När jag gick in i hans psyke så börjar man ju liksom spela upp scener och då bara, fan, vi brukar ju prata hebreiska
med varandra. Men det är ju ganska snart, för jag vill lära mig arabiska och jag tror jag berättade för dig igår kväll.
Ja, just det.
När såg på kung, att, nej, men sen kom jag, men det är för högt betyg för att söka på universitet på arabiska, men däremot kom jag in på hebreiska. Då funderar jag på att ska jag haka på den här.
Kan du flytta till Tel Aviv?
Ska jag gå den här 8 poäng i hebreiska eller ska jag vänta på en kvällskurs i arabiska istället? Folkuniversitetet.
Mm. Det arabiska är svårt att lära sig.
Nej, det är inte så. Nej, jag pratade med Alexander om det igår. Nej,
jag vet inte, det beror på vad man har för läshuvud och begåvning. Men jag har en kompis som lärde sig alltså flytande arabiska på 3-4 år. Men han är studiebegåvad.
Ah.
Men han åkte ju till Egypten och liksom bodde där också i perioder.
Ah.
Men han pratar alltså fläck. Han kan skriva uppsatser på arabiska.
Ah. Men hur är det alltså? Den egyptiska arabiska, som är den stora arabiska i dagens läge, hur pass mycket skiljer den sig från den klassiska arabiska?
Ja, men jag tror att det är så här, jag kan inte så mycket, men jag kan prata om Marocko då. Jag kom ju hem där.
Det är inget olika. Typ.
Jag vet, Marocko...
Men det är ju en slags kreol liksom, som heter Darisha.
Marocko är en arabiska. Sen har du Algeriet, colloquial, som även talas i Tunisien. Sen har du 2 mindre grupper som talas i Libyen och delar av Egypten.
Ja, exakt.
Sen har du en i Sudan.
Ja.
Så har du Egypten. Sen har du i Afrika så har du då ytterligare 2, va?
Exakt.
Mm. Ligger nere i Mauritanien.
Mali, Mauritanien där.
Ja. Mm. Och sen har du också en som ligger i norra Nigeria mot Kamerun.
Ja, just det. Där i den de muslimska delen pratar om.
Precis. Ja.
Men jag är inte så påläst på den egyptiska. Jag tänker att...
Men det har blivit så på grund av att de egyptiska såporna är så jävla populära i Mellanöstern. Så att när du ska liksom åka ner till exempel till Irak och vara verksam där så lär du egyptiska arabiska. Därför att det är lättare för dem att förstå det om du kan det.
Ja, okej, intressant. Jag har ju inte varit så mycket i... Alltså jag har mest liksom förhållit mig till liksom den marockanska kontra den original arabiska. Och det är ju, där är det ju ganska intressant att jag tror att uppskattningsvis är det ändå 30% som inte behärskar original arabiska.
Men du berättade för mig igår att den här arabiska du pratar på gatan i Marocko, det är inte alls som...
Nej, det är den heter
berber.
Det är berber och sen är det ju liksom så finns det mycket franska, spanska i den, så det är ju som jag säger, alltså det är ju verkligen en slags kreol. Den heter ju Darisha.
Mm.
Men den kan du inte studera på universiteten, det lär du dig på gatan. Men det som är, du lär dig ju bara originalarabiska om du har gått i skola, ordentlig skola. Ja. Och många i Marocko har inte gjort det i ett väldigt segregerat land. Alltså de har jättehöga...
Samtidigt som du måste ha skolor där. För när jag var i Tanger, då satt jag och lunchade med folk som...
Jo, men du läser inga universitetsstudier på Darish. Alltså du läser på originalarabiska.
Mm.
Och när du
ska liksom ringa från en institution till en annan institution, då är det så här, ça va, du kör på franska först. Sen växlar du över till original. Du pratar, det är en hierarki.
Men nu är det tidningarna, tidningarna på
originalarabiska.
Inte klassiska arabiska, utan du kan
jag tänker att det är klassiska arabiska. Ja, det kanske är det. Där är jag inte så bevandrad, men du får gärna rätta mig. Men jag tänkte att det är nästan är samma sak. Men du menar att det är en viss skillnad.
Alltså Koranens arabiska som är den klassiska arabiska. Den skiljer sig ändå från tidningsarabiska.
Okej, absolut. Så man kanske ska säga, precis. Originala, det blir fel missriktat men, kanske att säga originalarabiska.
För att studsa tillbaka till din bok, men det är lite så här typ, jag tror att jag tar upp det där också i någon mening, att det är verkligen de sociala och psykologiska förutsättningarna från miljön som formar den. Kan man säga det?
Det tycker jag inte.
Du tycker det?
Jag tror att, alltså, jag tror ju på utveckling och jag tycker det är bland det vackraste som finns hos människan, liksom så här rejäl utveckling. Men självklart så är man ju alltid i relation till det sociala. Men samtidigt så är det också, man får vara väldigt försiktig där. För att, så att vi inte börjar liksom kategorisera alla människor från samma sociala miljö på samma sätt. Förstår du? För det finns tendenser till det när man pratar om förort och så. Att man liksom tar bort på något sätt individens fantasi och tankesätt.
Alltså när du träffar din riktiga farsa då. Och upplever de här likheterna även i gester. Även när det gäller val av kaffe till exempel. Mm. Så är det ju faktiskt så att en hel del har man redan med sig från födseln.
Jag menar det.
Det kan ju tyckas orättvist, men vad fan då? Vad är det som har sagt att det ska vara rättvist?
Mm. Men det var en väldigt stark upplevelse, för att man, apropå det då, så är det som du säger så här, jag tror att innan jag träffade min farsa så tänkte jag mycket mer. Man är en produkt av det sociala, man blir till där. Och sen helt plötsligt när jag träffade då min riktiga pappa som jag aldrig hade träffat, det här var ju liksom, det här var ju en mark som jag inte kände till. Och så ser jag liksom att han rör sig på samma sätt, att vi lyssnar på samma liksom, typ av obskyra disco. Vad fan. Det finns ju någonting som man inte kan ta på, va? Och det där var väldigt starkt för mig att liksom uppleva det. För det ställde ju saker lite så här upp och ner i mitt huvud liksom. Vad man hade för bilder av saker.
Det finns också någonting som jag upplever som det du kan kalla för kynne. För jag märker det då på mina släktingar som är bara är tjejer. Va? Kusin, vi har ju kusinträff så här varje år. Det är inte så jävla vanligt bland svenskar. Va? Men vi har blivit ett starkt släktband kan man säga. Va?
Men att de inavlade
där. Nej, inavlade. Men alltså vi liksom, kan man säga, vad man kallar det för, lyckad arbetarklass. Va? De är ganska framgångsrika på olika sätt. Va? Och jävligt självsäkra. Och det är bara tjejer, men de är så jävla bra berättare. Yep. Och så dominanta.
Yep.
Att alla deras killar har blivit tvungna att bli det också.
Yep.
För annars blir de helt försökta.
Yep. Men det där är ju... Ja, jag kan gilla den liksom, rörelsen att man på grund av andra människor i sin omgivning måste levla upp sig själv. Jag gillar den.
Ja.
Alltså jag är på riktigt inte någon sån här glättig nyliberal. Men jag kan gilla det där att... En viss konkurrens. Alltså jag kommer ju från idrotten. Och jag är tävlingsmänniska. Och jag har inget. Jag hymlar inte med att jag är det. Jag är tävlingsmänniska. Och det positiva är det att man så här, man mår ju aldrig bra när man är sämre än någon annan. Och det finns en jävla drivkraft i det. Sen ska inte jag hänga upp hela mitt liv. Måste jag ha någon form av liksom självkompass också. Utan sina prestationer. Men ni förstår ju vad jag menar.
Så kan jag också känna. Om jag Stig sitter på krogen och han drar en story. Då måste jag dra en bättre story.
Det är naturligt. Det är instinkt.
Tänker man ju bara varandra. Alltså, jag vet så jävla väl. Min mamma fick en stroke när hon var 54. Och så. Det var lite allvarligt för de förlorade då, alla namn. De förlorade alla ord som var ovanliga. Och det gjorde att när vi då diskuterade eller berättade historier så här i släkten, så tappade hon ju något ord. Och då blev det tyst. Då körde bara folk över henne. Hon blev ju ledsen.
Ja,
och så här, mamma, du ska inte behöva vara någon jävla bevis för att vi älskar dig. Du vet att vi gör det. Du kommer bli friskare mycket snabbare om du måste kämpa för det.
Ja,
det var ju hårt från fan. Men det var rätt. Det gick ju snabbare
för det. Ja, det där är en ganska rörande berättelse. Ja.
Ja, vi ska blotta ut två ex av pocket-versionen som nu är aktuell på det som många ser som min bästa bok, Mitt mörka hjärta. Och du, Stig, recenserade den innan vi lärde känna varandra.
Ja, det var ju lite konstigt. Alltså, det var ju så här, alltså, ni, om ni nu har hört det här så känner ni till att Cyril är väldigt fräck. Han gjorde helt enkelt så att han lämnade in ett ex av den här boken på den bar där jag brukar gå. Och jag visste inte vem han var och jag fick en bok där jag tänkte, fan, kan du titta i den? Så började jag läsa den och tyckte det här var ju jävligt bra. Så jag ringde dem på Expressen och frågade om de hade recenserat den och de visste inte alls vad det var för någonting. Så jag recenserade den. Och så någon eller två veckor senare så dyker han upp där på Rås och vill bjuda mig på en drink och säger, det är jag som är Cyril Edelman. Och sen blir vi kompisar.
Ja, och det man behöver göra för att vinna boken, det är att svara rätt på följande två frågor som är relaterade till boken. Den första är, vem av följande poddgäster är mamma till min Cyril då, son, fotbollsspelaren Sigge Hellman? 1. Karin Ekdahl. Kryss. Nina Hemmingsson. 2. Therese Boman. Andra frågan. Mitt mörka hjärta utspelar sig i många länder, men framförallt i tre länder. USA, Sverige och sen ett asiatiskt land. 1. Vilket är det asiatiska landet? 1. Kina. Kryss. Kambodja. 2. Filippinerna. Kan ni svaren så mejla in till cyrilochstig@gmail.com.
Ni har lyssnat på podcasten Cyril och Stig. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acast.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.